Sveriges Radio.
En indiespelskapare påbörjar ett drömprojekt utan slutdatum.
Jag vet inte vad mer jag kan säga. Jag satt vid en dator i nästan 10 år.
På helt egen hand lägger han ner tiotusentals timmar för att skapa en hel värld. Men det är inte utan risker.
Det är väldigt lätt att förstöra sig själv när man går allt för 100% in på någonting.
Och det ska visa sig att vissa hål kräver ett specifikt samtal för att ta sig ur.
Det var den längsta telefonkön till sjukhus jag någonsin suttit. Det är jag också, så vi hjälpte inte.
Du lyssnar på P3 Spel om 9 år av ensamhet. Jag heter Anton Bretander. Det här är en historia som handlar om viljan att alltid bli bättre. Den handlar om ambition, drivkraft och drömmen om att skapa något storslaget. Du vet, att känna den där kreativa drivkraften. Att ha någonting inom en som till varje pris måste ut. Och så handlar den om baksidan av allt det här. Allting börjar 2009 i trakterna kring Jönköping. Där bor en kille som heter Joakim Sandberg. Han är i 20-årsåldern och har fått en vision som till varje pris måste förverkligas.
Ja, förr i tiden vill man ju alltid göra något sådant här drömspel baserat på det man gillar det mest. Jag var ju inne på både Zelda och Metroid, alla de typiska. Men sen spelade jag ett emulerat Monster World 4. Det är ett Wonder Boy-spel. Om någon anledning blev det väldigt inspirerande för mig och ville göra någonting som hade samma attityd och känsla och sådana saker. Blandat med Metroid Fusion då, vilket var mina favoriter för det tillfället.
Monster World 4 släpptes till Sega Mega Drive 1994. Metroid Fusion till Game Boy Advance 2002. Båda spelen är tvådimensionella action-adventure-lir med pixelgrafik. Det är plattformande pussel och RPG-element. De två spelen har fångat Joakims fantasi, fått honom att känna saker, ingjutit honom med den där elden som är skaparlust. Det är en inneboende kraft som inte går att stoppa. Han vill göra någonting liknande och väntar inte. Han är en skapande människa, driven. Han har fått en sinnebild och vill förverkliga den.
2009 började jag lite med grafik och på det, men 2010 började jag fullt och höll på till januari nu då, det här året.
Från 2009 till 2018, nästan ett helt decennium. Det blir alltså ett mycket längre projekt än han kunnat ana, och anledningen är enkel. Joakim är perfektionist, ut i fingerspetsarna. Det innebär i det här fallet att allt ska vara så bra som det bara kan och att han vill göra allting själv. Men han har också erfarenhet. Det här är inte hans första projekt. Redan som 13-åring så började han bygga egna spel, och då hade han i flera års tid redan drömt om att göra det.
Jag minns fortfarande att när jag var på dagis så satt jag och målade på kartonger mina egna tv-spel. Som en sån här tv-målare på dem. Jag försökte komma på mina egna, så det är någonting jag har tänkt på hela livet. Jag kommer inte ihåg vad mitt första spel var, för jag tror jag spelade för tidigt för att ens veta det.
Och nu, snart 10 år in i det nya millenniet, så tar han sig an det största projektet hittills i sitt liv. Något mycket mer storslaget än de flesta lyckas åstadkomma under en livstid. Det han skapar kommer att döpas till Iconoclasts.
Det börjar med att huvudrollen vaknar upp i sin säng, det klassiska. Och sen visar det sig att hon är en mekaniker i en värld där det är väldigt kontrollerat hur man arbetar, och mekaniker är bästa man kan frilansa som.
Men bara om man är registrerad. Och det är inte huvudkaraktären Robin. Hon är självlärd, så när hon hjälper folk i nöd betyder det trubbel för henne själv. Hela problemet är att världen är styrd av en religiös organisation som håller stenkoll på alla mekaniker som jobbar med det bränsle och den heliga substans som driver deras maskiner, Ivory.
målet med spelet var att det ska vara väldigt välkomnande och familjärt från början, men sen går storyn mörkare och lite mer seriös och mer karaktärsdrivet, samtidigt som det spelas som Metroid Fusion, lite mer linjärt men ändå Metroidvania. Det är väl min pitch.
Spelet är väldigt vackert. Det är en ofta färgglad pixelgrafik, sömlösa animationer. Det syns att tusentals timmar av arbete lagts ner för att mejsla fram upplevelsen. Och när man startar upp Iconoclast är det en fråga som slår spelaren ganska omedelbart. Hur kan det här vara gjort av en enda person? Och svaret på den frågan är ganska rakt från Joakim.
Ja, jag vet inte vad mer jag kan säga. Jag satt vid en dator i nästan 10 år.
Hårt och ändlöst arbete. Åratal längre än man trott när projektet drog igång. Och de delar av jobbet som man gillar mest, det är starten. Att spruta idéer, komma på vad som ska vara dynamiskt och roligt att bygga banor runt. Men det är en väldigt liten del av arbetet som ligger framför honom. Skripta rörelser, felsöka kod och bygga invecklade bossar tar markant mycket mer tid i anspråk. Månader och år går, dagarna flyter samman, men Joakims uppmärksamhet lämnar aldrig spelet.
Jag vaknade och tänkte, vad måste jag göra idag? Sätter jag mig vid datorn, arbetar, sen kanske kokar lite snabbmakaroner. Dricker cola eller Red Bull hela jädra tiden. Sitter jag bara och försöker göra det som behövs härnäst hela dagen tills jag blir trött och sen går jag och lägger mig.
Det här i nästan 10 år. Det är ganska svårt att greppa, så låt mig ge dig lite perspektiv. När Joakim började jobba med Iconoclast 2009, det var samtidigt som svininfluensan var den stora snackisen. Det är också samma år som Sverige tillåter samkönat äktenskap och det är året som Minecraft släpps. Sexting är det nya coola buzzwordet samtidigt som en oskyldigt leende norrman går och vinner Eurovision Song Contest med den här låten. Feeling old yet? Det är ett halvt liv sen. Och från då, hela vägen fram till januari i år, så satt Joakim med sitt spel. Pixel för pixel.
Det blir väldigt ensamt. Det är det rådet jag alltid ger folk nu, att jobba inte på helger. Släng inte bort folk, prata med dem och sådana grejer. För det blir väldigt lätt att man tänker att jag blir klar snabbare om jag fokuserar 100%. Men istället så tar det flera år att man inte är social. Det är liksom, man får vara rädd för sådana saker om man ska gå independent och göra någonting själv. Det är ju det man kom in lite på med den mörka sidan av att jag gjorde spelet. Jag kom in i depression och sådana saker.
Det är långa år och de är väldigt ensamma. Det tär att ägna varje vaken sekund till spelet.
Ja, för de flesta människor så är ju andra människor en viktig källa för både glädje, återhämtning, men också till stöd när någonting är väldigt jobbigt.
Det här är psykologen Sofia Viotti. Hon jobbar mycket med personer som är väldigt prestationsdrivna och ambitiösa. Bland annat så har hon skrivit boken Utan press om just det här.
Och sen så är det också så att nära vänner och familj kan ju också finnas där som någon som faktiskt bromsar en om man hamnar i olika typer av ohälsosamma beteendemönster eller om man märker att man fastnar i att jobba alldeles för mycket till exempel. Så att isolera sig gör ju att man tappar mycket kontakt med sånt som är hjälpsamt i livet och som också ofta ger livet mycket meningsfullhet och glädje.
Jag hörde ju alltid av familj lite, men det kunde ju säkert gå. Jag bodde med min syster ett tag också, vilket hjälpte väl lite, men hon var inte hemma så mycket. Så om det inte räknas så kan det ju vara månader. Jag fick ju fram den här attityden efter några år också, att nästan skam för att det hade tagit så lång tid. Så då tänkte jag att jag vill inte prata typ med föräldrar eller sån här, för jag är inte färdig än, utan jag pratar med dem när jag är färdig. Det är många sådana här onyttiga attityder som kommer fram i hjärnan när man tycker att man har slösat tid och sådana saker.
Depressionen kryper sig på mer och mer ju mindre han träffar andra. Joakim dedikerar sig till spelet. Han är ambitiös, vägrar släppa sin vision. På många sätt är det här en perfekt storm för psykisk ohälsa. Det händer faktiskt ofta för människor som är just ambitiösa och lägger all sin tid på arbetet. Även om det är någonting lustfyllt, någonting kul, så berättar Sara att man behöver återhämtning och avstånd från det där som man brinner så mycket för.
Sen så är det också så att lägger du all tid på en sak, oavsett om det handlar om arbete eller någonting annat, så blir det ju väldigt sårbart om du misslyckas eller om du hamnar i period där saker inte går så bra. Och då är det ju lätt att hela ens mående dalar. Har man istället mer balans mellan jobb, umgänge med andra, träning, fritid, så blir det ju inte lika sårbart om det går lite sämre inom något område, för då väger liksom det positiva i andra områden upp det.
Utvecklingen av Iconoclast är heller inte fri från motgångar. Indiespel är ju sällan det. Pengarna tryter, mjukvaran som det byggs i föråldras och dör ut. Under de 10 åren så står Joakim och hans spel ofta vid ruinens brant, medan depressionens klor gräver sig allt djupare in i honom. Men då, så länge han hade pixlat, placera och kod och kolla, så lyckas han hålla sig flytande. Med näsan precis ovanför vattenytan, hela vägen fram till spelet är klart och arbetet är över. Så till slut är han där. Den 22 januari 2018, nästan 10 år efter att drömmen föddes och hästjobbet började. Dagen innan Iconoclast släpps. Det borde såklart vara eufori och lycka. Joakim borde dansa på bordet och fira med vänner, men det gör han inte.
Jag låg i sängen med ångest. Jag bara tänkte att allting kanske skulle gå åt helvete. Så kändes det som det gjorde det, för det var en massa buggar i spelet som inte hade hittat. Men så blir det. Så jag låg ju bara och väntade, för jag var färdig, jag är rätt säker på, med allting jag behövde. Dagen innan. Så då var det bara en vänta.
Det är inte ovanligt att det är just när arbetet är klart som dammen rämnar. Som oron växer sig som starkast. Psykologen Sara igen.
Har du satsat all tid på det här projektet, så kan det ju bli en enorm tomhet när det här som du investerade allting i plötsligt inte finns där längre. För ytterligare andra så kan det handla om att när man släpper det här, släpper iväg det som man har jobbat med, då har man inte längre någon kontroll över det. Plötsligt så är det inte i mina händer längre, utan det finns hos andra människor. Det är de som ska komma in och tycka saker om produkten man har levererat eller det här spelet i det här fallet. Och det kan väcka för en del mycket oro, katastroftankar, rädslor runt vad andra ska tycka. Och det i sig gör en väldigt ångestfylld och nedstämd.
Plötsligt ska ett livsverk värderas. Joakims 10 senaste år ska granskas i sömmarna av spelare världen över.
Det är tyvärr så depressioner och sånt fungerar, att man ser inte det positiva i mycket, utan man letar efter när någon har sagt att jag gillar inte det här. Då hör man det och det ekar i huvudet istället för någon som sa jag gillade spelet. Och tyvärr med internet så brukar det vara så att när folk gillar någonting så är det väldigt kortfattat. När folk hatar någonting så är det en hel historia.
Joakim sitter på vakt. Varje gång en bugg upptäcks eller någon inte gillar det han gjort, så slås ångesten på. Gång på gång. Och hans värsta farhågor förverkligas när en streamer som heter Vinesauce kör spelet live inför sina 300 000 följare.
I've had a lot of people from the stream also tell me that this was something they would want me to play. So let's see what this is about.
Till en början så funkar allt bra. Men det är 40 minuter in som saker går åt pipsvängen.
Wait, did I just break the game? Dad's back, but I wonder if something is wrong.
Något har gått snett i spelet och Vinesauce får en softlock. Han kan inte ta sig vidare till nästa del av berättelsen.
Yeah, I'd have to do everything again. That's, you know, 50 minutes or so of me playing this game that just got shit on. But it's like, you know, done. Now I have to not play the game anymore, because otherwise I'd have to start a new game.
Och då fick jag också sån här gigantisk oro och tänkte, nu har spelet gått åt helvete. det blir mycket sånt. Så det var ju massa sådana känslor som bara packades på att jag redan hade gjort spelet i flera år också, som gjorde att det imploderade i april.
Det är paralyserande. Det finns ingen energi kvar. Depressionen har tagit överhanden.
Det hände ju långsamt under tiden. Man ska säga, det är ju någonting jag inte insåg förrän i år. När jag åkte in på mentalsjukhus. Eller psykiatriavdelningen till mentalsjukhus.
Det spelar ingen roll att mottagandet har blivit bra. Att spelet är prisat av många. Snittbetyget av de 800 recensionerna på Steam, det är 9 av 10. Och stora spelsajter lovordar Iconoclasts. Men Joakim ser inte det.
Jag kommer inte ihåg exakt vad det var som satt igång det, men jag övertalade mig själv att allt var över. Jag var inte självmordsbenägen, så tur är, men det var bara att jag låg bara i sängen och jag kunde inte göra någonting. Så till slut tog jag äntligen valet att ringa till psykiatriavdelningen. Och
han ville rådfråga vad de tyckte och lyckades ringa numret dit, men hamnar i en lång telefonkö. Det är svårt att motivera sig till att stanna kvar. Gång på gång lägger han nästan på luren. Men även här lyser Joakims viljestyrka igenom. Sen, efter 2 timmar av väntande, så svarar någon på andra sidan. De föreslår att han skriver in sig på psykiatriavdelningen, ett råd som han följer. Och att vara där, det blir vändningen. Det finns alltid någon att prata med, någon och rådfråga.
När doktorn insisterade att jag hade det, jag hade inte erkänt det för mig själv. Jag har varit runt så många människor som har haft depression, så jag sa alltid till mig själv att min är inte på riktigt, för den är inte lika allvarlig som deras, den attityden. Men sen när en doktor väl sa till mig, du är deprimerad och du har det här och det här och det här, då var det en sån gigantisk lättnad nästan.
I 3 dagar stannar han på avdelningen. Sen åker Joakim hem igen. Vägen tillbaka, den är inte enkel. Och det tar tid. Även nu, över ett halvår senare, så är Joakim inte helt återställd. Men han jobbar på det, varje dag. Och tagit en paus från spelskapandet. Istället så har han mest tecknat, för skojs skull. Och i backspegeln ligger Iconoclasts. Det som skapat så mycket smärta, svalt så mycket av hans liv, men som också blev så bra.
Jag tycker fortfarande det känns härligt att spela och sånt. Så det är ju väldigt positivt. Jag gillar känslan i spelet. Så jag har inte börjat hata det på det sättet. Utan det är mer om jag hatar någonting, så är det hur jag gjorde spelet. Mer än att jag gjorde spelet.
Det är underligt det där. Hur ångesten också blir en drivkraft. Att kalla sig själv lat när man gör mer än någon annan. För det som bryter ner Joakim, och kanske också andra kreativa människor som honom, det är även det som hjälper honom att skapa otroliga spel. Det är en jakt på perfektion, en tanke om att aldrig nöja sig utan alltid bli bättre. Det leder till stordåd.
Jag är mycket gladare nu till den. Det kan folk runt om mig intyga.
Jag sa inledningsvis att det här är en historia om viljan att bli bättre. Viljan att förverkliga sina drömmar och göra någonting storslaget. Joakim skapade ett spel, slet som ett djur i 10 år. Han gjorde allt det där, blev bättre, förverkligade sina drömmar och skapade någonting ofattbart. För de allra flesta verkar Iconoclasts vara ett fantastiskt spel. För Joakim var det en dröm som blev en mardröm han inte ångrar. Och att hitta balansen mellan mentalt välmående och kraven på sig själv, det är utmaningen. Och Joakim, han är på god väg att nå dit. Och när han väl lyckas, då finns det inga gränser för vad han kan åstadkomma. Du har lyssnat på 9 år av ensamhet här i P3 Spel. Ljudtekniker var Jonas Sjöberg, producent Tobias Nordström. Jag som har gjort det här programmet heter Anton Wertander, och du som har lyssnat, jag vet inte riktigt vad du heter, tyvärr. Men jag är superglad att du är med oss här vecka ut och vecka in och tar del av våra berättelser från spelvärlden. Om du tycker att det här är schysst och skulle vilja ha mer Petri Spel i ditt liv, så får du jättegärna göra oss besök på Discord eller varför inte under en av våra sändningar på Twitch. Det skulle vara superkul att snacka mer med dig där. Så välkommen dit för mer Petri Spel, och annars, ja, men då hörs vi igen nästa vecka när det är Angelica som står på tur. Tack igen för att du lyssnade.
Programmet gjordes av A1 Produktion.
P3, Sveriges Radio.
P3.